Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Nar Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Thinking in Systems med undertiteln International Bestseller är Donella H. Meadows tillgängliga introduktion till systemtänkande. Boken publicerades efter hennes död och redigerades av Diana Wright, men bygger på Meadows långvariga arbete som miljöanalytiker och medförfattare till Tillväxtens gränser. Det är sakprosa, snarare än en handbok med färdiga recept. Syftet är att lära läsaren se varför samhällsproblem, organisationer, ekonomier, ekosystem och vardagliga situationer ofta beter sig på sätt som inte kan förklaras av enskilda händelser. Meadows beskriver ett system som delar som är sammankopplade och organiserade på ett sätt som skapar ett återkommande beteende över tid. Därför räcker det sällan att reagera på det som syns just nu. Man behöver undersöka lager, flöden, återkopplingar, fördröjningar och mål. Boken riktar sig till läsare utan krav på avancerad matematik, men den tar komplexitet på allvar. Den förklarar både varför välmenande åtgärder kan misslyckas och vad verkliga möjligheter till förändring kan finnas. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, systemets struktur förklarar beteendet bättre än enskilda händelser. Meadows huvudpoäng är att återkommande problem sällan uppstår enbart därför att en viss person fattat ett dåligt beslut eller därför att en enstaka händelse inträffat. Ofta produceras problemen av systemets struktur. Med struktur menar hon vilka delar som ingår, hur de påverkar varandra och vilket syfte eller vilken funktion systemet i praktiken tjänar. Ett bostadssystem. En svensk kommunal verksamhet eller en arbetsplats kan exempelvis ha många aktörer med rimliga avsikter, men ändå skapa köer, kostnadsökningar eller kortsiktiga beslut. Förklaringen kan ligga i regler, informationsvägar, incitament och begränsningar, inte i att någon enskild del har gått sönder. Detta perspektiv flyttar analysen från skuld till samband. Det betyder inte att ansvar försvinner, utan att ansvar måste bedömas i sitt sammanhang. Meadows betonar också att samma struktur ofta skapar liknande mönster, även när individerna byts ut. Den som bara följer nyhetsflödet ser främst händelser. Den som tänker i system söker mönster över tid och frågar vad som fortsätter att återskapa dem. Bokens särskilda styrka är att den gör denna förflyttning konkret. Den visar att ett system inte bara är en komplicerad samling delar, utan en helhet vars relationer ger upphov till egna resultat. För det andra, lager och flöden visar varför intuitiva lösningar ofta blir fel. Ett centralt verktyg i boken är skillnaden mellan lager och flöden. Ett lager är något som har samlats över tid, som vatten i en sjö, pengar på ett konto, kompetens i en organisation eller mängden koldioxid i atmosfären. Flöden är det som ökar eller minskar lagret, som tillflöde och utflöde av vatten, inkomster och utgifter, utbildning och personalomsättning eller utsläpp och upptag. Meadows använder denna enkla åtskillnad för att förklara många vanliga tankefel. Ett lager förändras inte för att man önskar det, utan när inflöden och utflöden under en tid skiljer sig åt. Därför kan en åtgärd som bromsar ett inflöde vara otillräcklig om utflödet fortfarande är för litet. På samma sätt kan förbättringar dröja, trots att rätt beslut redan har tagits. För svenska diskussioner om exempelvis vårdköer, bostadsbrist eller offentliga budgetar är detta en användbar påminnelse. Det räcker inte att se den aktuella kön, bristen eller kostnaden. Man måste förstå vilka flöden som bygger upp och tömmer situationen. Meadows framhåller att lager ger systemen tröghet och stabilitet, men också att de kan dölja pågående förändringar. Detta gör lager och flöden till ett sätt att koppla vardaglig observation till mer långsiktig prövbar analys. För det tredje, förstärkande och balanserande återkoppling formar utvecklingen. Meadows beskriver återkopplingsslingor som en grund till att system kan växa snabbt, stabiliseras, svänga eller motverka förändring. En förstärkande återkoppling förstorar en riktning som redan har börjat. När fler människor använder en tjänst kan den bli mer användbar, vilket lockar ytterligare användare. När ränta läggs till ett sparande kan kapitalet växa snabbare över tid. Samma logik kan också driva negativa spiraler, exempelvis när minskat förtroende leder till mindre samarbete och därmed ytterligare minskat förtroende. En balanserande återkoppling fungerar annorlunda. Den reagerar på en skillnad mellan ett faktiskt läge och ett önskat läge och försöker minska skillnaden. En termostat, kroppens temperaturreglering, och en budgetuppföljning är lättbegripliga exempel. Bokens viktiga bidrag är att den inte värderar den ena slingan som god och den andra som dålig. Båda behövs och deras samspel avgör ofta systemets beteende. Ett system kan dessutom svara på en åtgärd genom att aktivera balanserande krafter som motverkar den. Då uppstår det Meadows kallar politiskt motstånd, där aktörer upplever att en reform inte fungerar fast systemet i själva verket försvarar sin tidigare jämvikt. Analysen hjälper läsaren att leta efter den återkoppling som driver ett mönster istället för att enbart försöka dämpa dess synliga följder, för det fjärde. Fördröjningar och icke-linjära samband gör komplexa system svårstyrda. Boken lägger stor vikt vid fördröjningar, eftersom de gör det svårt att se sambandet mellan beslut och följder. En investering i skolan, underhåll av järnväg eller minskade utsläpp kan ge resultat först efter år. Om beslutsfattare förväntar sig omedelbar effekt riskerar de att avbryta en klok åtgärd för tidigt eller att överreagera när effekten väl kommer. Fördröjningar kan också skapa svängningar. När information om ett problem kommer sent kan människor korrigera för mycket, vilket sedan skapar ett motsatt problem. Meadows kopplar detta till icke-linjära samband. I ett linjärt samband ger en dubbelt så stor insats ungefär dubbelt så stor effekt. Många verkliga system fungerar inte så. Nära en kapacitetsgräns kan en liten extra belastning skapa mycket större köer eller försämringar. I andra fall krävs en betydande insats innan någon synlig förändring uppstår. Denna insikt har praktisk betydelse för styrning. Man bör inte automatiskt tolka en svag första effekt som ett bevis på att en reform är verkningslös, och man bör inte extrapolera kortsiktiga trender rakt framåt. Meadows förespråkar istället små försök, tät uppföljning och beredskap att ändra kurs. Det är ett mer ödmjukt sätt att agera när systemets gränser, tidsförlopp och återkopplingar inte är fullt kända. Slutligen, hävstänger finns oftast i mål, regler och tankemönster. Inte bara i siffror. Meadows mest kända idé är hävstångspunkter, alltså platser där en förändring kan få oproportionerligt stor effekt på hela systemet. Hon varnar samtidigt för föreställningen att det alltid finns en enkel knapp att trycka på. Många vanliga åtgärder ändrar siffror, som skattenivåer, bidrag, kvoter eller budgetramar. Sådana förändringar kan vara nödvändiga, men de har ofta mindre kraft än man hoppas, eftersom systemets djupare struktur ligger kvar. Starkare hävstänger kan vara hur information sprids, vilka regler som gäller, vem som har möjlighet att påverka reglerna och vilket mål systemet styr mot. Ännu djupare ligger de tankemönster som gör vissa mål självklara och andra otänkbara. Om ett system exempelvis huvudsakligen mäts efter kortsiktig produktion, kan åtgärder för kvalitet, beredskap eller ekologisk hållbarhet få svagt genomslag även när de är välmotiverade. Meadows poäng är inte att mål och världsbild enkelt kan bytas ut genom en formulering. Tvärtom är de ofta svåra att förändra eftersom de är inbäddade i institutioner och vanor. Men just därför bör analysen gå längre än till justeringar av enskilda parametrar. Läsaren uppmanas att fråga vad systemet faktiskt försöker optimera, vilka antaganden som håller det på plats och om det finns möjlighet att ompröva själva ramen. Sammanfattningsvis, Thinking in Systems passar särskilt väl för läsare som arbetar med frågor där orsak och verkan är svåra att skilja åt, exempelvis chefer, analytiker, lärare, samhällsplanerare, vårdpersonal, miljöengagerade och personer inom offentlig förvaltning. Den är också relevant för den som vill förstå varför problem i en organisation eller i samhället återkommer trots upprepade reformer. Boken ger inte en universell metod som automatiskt löser komplexitet. Dess praktiska nytta ligger snarare i bättre frågor. Vad är lagret som byggs upp? Vilka flöden förändrar det? Vilken återkoppling förstärker utvecklingen? Vilka fördröjningar förvränger vår bedömning? Och vilket mål skapar systemets nuvarande beteende? För en svensk läsare är ramen användbar i allt från kommunal planering och välfärdsfrågor till energi, naturvård och företagsstyrning, utan att den begränsas till ett visst sakområde. Jämfört med många böcker om management eller problemlösning så utmärker sig Meadows genom att förena grundläggande modeller med en tydlig varning för överdriven kontroll. Hon behandlar system som begripliga, men aldrig helt förutsägbara. Därför kombineras analysen med krav på ödmjukhet, lärande och korrigering under vägen. Bokens språk är förhållandevis koncentrerat och vissa läsare kan behöva stanna upp vid begreppen. Just koncentrationen är dock en styrka. Den ger en sammanhängande karta över systemdynamik utan att låsa läsaren vid datormodeller eller en viss profession. Resultatet är en ovanligt hållbar introduktion till hur strukturer skapar beteenden och hur förändring kan bedömas mer realistiskt, om du vill stödja Donella H. Meadows, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!